Har du funderat på en sån här någon gång?
Vadå, funderat kring en spargris?
Ja, men varför sparar man pengar i en gris? Ja,
det har jag faktiskt aldrig funderat på.
Nej, men det har jag.
Du lyssnar på Loppmarknadsarkeologerna i P1.
Det förklädda historieprogrammet i Sveriges Radio. För också bakom saker som trängs på våra loppisar och som ingen vill ha finns en historia.
Och den här veckan gräver vi historien bakom spargrisen. Varför sparade vi i en gris?
Men vi kanske ska börja i mytologin. Vad är grisen för oss?
Ja, grisen hade man ju så som ett tidigt husdjur och hade stor nytta av.
Det här är Ingvar Körberg.
Och den var enkel att föda upp.
Han jobbade under många år på Sparbankernas riksorganisation Sparbanksföreningen. Och kom att intressera sig extra för just sparandet.
Man kunde ju föda upp den på bara matavfall och liknande. Och på det sättet så blev det billigt att ha och det var närande mat och så vidare.
Tillsammans med två andra skrev han boken Sparbössor om sparbössans historia under 2000 år.
Du vet ju att det finns ett ordspråk som heter att grisen är bondens bästa sparbössa.
Gör det?
Ja, och det betyder ju att ja, det var viktigt för hushållen. Sen kan du gå tillbaka i historien och tänka på gamla nordisk mytologi. Där hade vi ju Särimner som
kunde slaktas varje kväll.
Ja, just det, och som var frisk och bra på morgonen igen. Det var en viktig symbol också i den nordiska mytologin. Du har den i grekisk mytologi, du har den i romersk mytologi, egyptisk, indiansk, kinesisk. Över hela världen så är grisen en lyckosymbol och kom då att användas i såna här sammanhang som var viktiga att spara. Däremot inte i två kulturer, nämligen den muslimska och den judiska.
Ja, där ses ju inte grisen på samma sätt som
Nej,
någonting.
Nej, det är redan ju ett vad heter det?
Orent.
Orent djur, ja. Ett orent djur.
Så grisen som sådan har spelat en viktig roll för hushållen på våra breddgrader.
Men hur länge har vi haft spargrisar i Sverige då?
Ja, det är svårt att helt avgöra och tidsbestämma, menar Ingvar. Men att den kan ha funnits här så tidigt som på 1600-talet. För under en utgrävning på Helgeandsholmen i Stockholm så har man hittat ett föremål som kan varit en spargris.
Men det intressanta är att det också är en lergök. Så det är alltså en grisliknande föremål som alltså har en myntspringa. Det är beviset för att det har varit en sparbössa. Men samtidigt så finns det hål för fingrarna som man kan spela på den, som en lergök. Men det finns ju exempel på spargrisar från 1200-talet. Och där har man utgrävningar i Tyskland, i östra Tyskland, hittat en spargris som den är 21 centimeter lång. Den sitter, det är bara frambenen som finns på den. Den har en stor myntspringa på ryggen som är 4 centimeter lång. Så det är en tydlig sparbössa. Men den är mycket amatörmässigt utförd. Och den är utförd i det material som fanns i taktegel på den tiden. Så det är antagligen en takläggare eller någon som har gjort tegelpannor som alltså har roat sig med att göra en gris på det här viset, en sparbössa. Men eftersom de har gjort sig lera, de här spargrisarna, så har man alltså, när man har fått den full, så har man slagit sönder den. Och därför så finns det inte så mycket sådana gamla spargrisar kvar.
Också i Kina har det hittats spargrisar. Men då är de lite annorlunda utformade.
Det är nämligen hängbukssvin. Så de har knappast några ben, utan de står med hela sin kropp på marken. Och sådana gavs ofta till barn. Och där gjordes också, graverades in när den här sparbössan har skänkts till barnet. Och barnets namn också var då noterat. Jag har sett flera sparbössor ifrån Kina just som har haft den här ingraveringen. Men då vet man inte riktigt när det var, eftersom man då angett i vilket tecken som den lämnades. Det kan stå på en sån här spargris, kan det stå: den 20 augusti föddes en flicka i vildsvinets tecken.
Men det finns inget år?
Det finns inget år angivet, utan det är i vildsvinets tecken. Och jag har själv köpt en spargris i Shanghai i Kina i början på 80-talet. Och det är en fet, rund gris som ser väldigt glad och trevlig ut. Och på ryggen har den en liten kinesbarn sittande med ett mynt framför sig.
Fick den några pengar i sig?
Nej, tyvärr har jag slagit sönder den.
Och inte för att få ut pengarna då?
Nej, inte för att få ut pengarna, utan av misstag.
Och den grisformade sparbössan har gjort avtryck, till exempel i litteraturen.
Just det är H.C. Andersen som i mitten på 1800-talet skrev en saga som heter Penninggrisen.
Och det är inte bara i litteraturen spargrisen får ta plats. Nej, såväl humoristerna i Galenskapen After Shave använde sig av sparformen så sent som 2016 faktiskt. Spargrisarna! Eller varför inte i rapparen 50 Cent's Piggy Bank från 2005.
Annars är det mest olika videos på hur man har sönder sin spargris som florerar på nätet.
You better be scared, little piggy. Here comes the hammer.
Men vad tror vi om spargrisens framtid då? Vad säger mannen som skrivit en bok om sparbössor och som en gång jobbade på Sparbankernas riksorganisation?
Jag tänker, i den digitala värld vi lever i, hur vanlig är spargrisen?
Ja, den är väl inte så vanlig idag, inte. I det digitala samhället, det får vi väl inte tro att det är några sparbössor av det slaget. Ja, jag använder själv inte sedlar eller mynt, så att jag har inte användning för någon sparbuss här längre för att spara på ett annat sätt.
Det är roligt att man har hittat grisen över på så många platser som sparbössa.
Ja, det är just det, för att grisen var en lyckosymbol.
Billig drift och som ger mycket kött.
Och sen var grisen också förknippad med tur. Till exempel i Tyskland, i studentkretsar, hade man spelkort där Essen hade en gris som symbol. Så det är väl söt också.
Ja.
Dock icke det kinesiska hängbuksvinet.
Ja, men den har sin skönhet den också.
Tror du?
Ja.
Och du, Maja, den där grisen som vi hittade på loppisen i keramik.
Mm.
Jag kollade upp den. Den kommer från Guldkroken i Jo, ett keramikvarumärke. Och den verkar faktiskt tillverkas fortfarande.
Men det får bli en annan historia. För nästa vecka så ska vi prata keramik, men då om en helt annan keramiker.
Den mystiska Rosa Ljung.
Nästa vecka så fortsätter vi alltså att gräva bland det ratade och det billiga. Jag heter Maja Åström.
Och jag heter Tommy Jönsson. Om du vill lyssna på det här igen eller på något annat avsnitt i serien så finns Rubbet på appen Sveriges Radio Play.
Loppmarknadsarkeologerna görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio P1.